Idag ska vi få höra Markus berättelse. Den finns på sidan 1548 om det är någon av er som vill ha texten framför er. När sabbaten var över köpte Maria från Magdala och Maria, Jakobs mor, och Salome välluktande kryddor för att gå och smörja Jesu kropp. Tidigt på morgonen efter sabbaten kom de till graven när solen gick upp. Och de sa till varann: vem ska rulla bort stenen från graven åt oss? Men så fick de se att stenen var bortrullad. Den var mycket stor. De gick in i graven och såg en ung man i lång vit dräkt där till höger. Och de blev förskräckta. Men han sa till dem: var inte förskräckta. Ni söker efter Jesus från Nasaret, han som blev korsfäst. Han har uppstått. Han är inte här. Se, här är platsen där han blev lagd. Men gå och säg till Petrus och de andra lärjungarna: han går före er till Galileen. Där ska ni få se honom, som han har sagt er. Då lämnar de graven och sprang därifrån, darrande och utom sig. Och de sa ingenting till någon, för de var rädda. De sa ingenting till någon, för de var rädda. Men så kan en väl inte sluta ett evangelium. De lämnade graven och sprang därifrån, darrande och utom sig. Var finns trosvissheten? Var finns jublet och glädjen? Ja, ni som har böckerna uppslagna, ni ser att det slutar ju inte alls där. Men det är faktiskt så att i de mest autentiska skrifterna, de tydligaste ifrån Markus evangeliet, de slutar faktiskt där. Och tittar man i Bibeln så är det som en liten klammer om verserna som kommer sen. Det är som om de tänkte att nej, så kan vi ju inte låta berättelsen få sluta. De andra, de som la till en sammanfattning, är det nästan som, ifrån de olika evangelierna och apostlagärningarna när de beskriver om vad som hände efter uppståndelsen. Så vi läser vidare. När Jesus hade uppstått på morgonen efter sabbaten visade han sig först för Maria från Magdala, från vilken han hade drivit ut 7 demoner. Hon gav sig iväg och berättade det för de som varit tillsammans med honom och som nu sörjde och grät. När de fick höra att han levde och hon hade sett honom trodde de inte på det. Därefter visade han sig i en annan skepnad för 2 av dem medan de var på väg ut på landet. Också de gick bort och berättade det för de andra. Men inte heller de blev trodda. Sen visade han sig också för de 11 medan de låg till bords, och han förebrådde dem deras otro och halsstarrighet då de inte hade trott på dem som sett honom uppstånden. Ja, jag vet inte om det där var så mycket bättre slut. När de fick höra att han levde och att de hade sett honom så trodde de inte. Och Jesus förebrår dem för att de inte kan tro. Så kan det väl heller inte sluta. Att de lärjungarna som hade vandrat med Jesus har så svårt att tro. Vi vill så gärna lägga till rätta för att få det att låta snyggt. Vi vill så gärna att det ska vara enkelt och tryggt. Men livet är som livet är. Och jag är så glad att Markus evangeliet faktiskt skildrar det på det sättet. Det är inte så lätt att hitta sista påskdagsjublet efter den mörka natten. Det är bara 2 dagar sedan som vi sjöng på långfredagen: världen har rämnat, själen är stum, saknadens smärta söker sitt rum. Vredens och sorgens klagande ljud stiger ur djupen, varför, o Gud? Famlande ropar vi i vår nöd, varför möts mitt liv av meningslös död? Vanmaktens frågor dröjer sig kvar, skingra vårt mörker, ge livet svar. Det är ju bara drygt en vecka sedan som världen rämnade. För de familjer som miste en älskad i ett vansinnesdåd här i Stockholm. För de som fortfarande vakar vid sårade, skadade sidor eller som utsattes för skräcken och våldet. Och det är bara precis en vecka sedan den koptiska kyrkan i Egypten möttes av meningslös död. Idag möts de till påskdagsgudstjänst här borta i Egypten, våra kristna syskon i tron. Och igår kanske ni läste om Syrien, människor som var på väg mot sin räddning i Aleppo, och så möttes de av bomber och död. Och här står jag på påskdagen och vill bara gråta. Det där står inte mitt manus. Visst finns det anledning att ropa varför, o Gud? Vi vill inte låta oss skrämmas. Det visar vi. Många som samlades på Sergels torg när människor vill ta ifrån oss vår frihet. Men det är också sant det som Johan Kroneman skriver i en sportkrönika i gårdagens DN. Han skriver så här: vi ska ju gå på match i helgen i vår jacka med fruar, pojkvänner, barn och polaren. Säg inte att vi inte ska vara rädda, att vi är trygga och att allt är under kontroll. Det är inte sant. Vi är rädda. Och tryggheten försvann med axelvaddar. Och den som tror sig ha kontroll, räck upp handen tack. Då tar vi sällskap med dig. Ja, tack och lov för Markus, säger jag. När jag läste den här texten så utbrast jag där hemma: vilka losers de var. Då svarar min man: nej, de var bara mänskliga. Ja, man kan ju tycka så. Jag tycker inte det, att de var det. Det hoppas jag ni förstår. Men visst kan man tänka det ur ett mänskligt perspektiv. De vågar inte tro när vännerna berättar för dem att de har mött Jesus. De är darrande, de är rädda. Nej, de var inga losers. Det är inte Johan Kroneman heller. Det är inte någon som är rädd. För det är vi. För vi är mänskliga. Och det är det han beskriver, Markus. Och Gud vet. Gud vet. För Gud blev människa i Jesus Kristus. Men Jesus vet också att det finns en kraft som är starkare än döden. Jesus vet att de bär den där kraften inom sig. Och kanske är det för att ingjuta mod i dem som han förebrår dem. Som han säger till dem: varför tror ni inte? I alla fall vill jag tro det. För det han säger till dem sen, det som inte står där i våra psalmböcker, det är: gå ut överallt i världen och förkunna evangeliet för hela skapelsen. Det säger han till dem, de som är rädda. Jag tror på er, säger Jesus. Och nu är det väl så att påskafton ibland är så mycket längre än bara en enda dag i våra liv, när vi har drabbats av att världen rämnas. Och då får vår bön vara: tänd i oss ljuset, ljuset som bär. Bär oss igenom skuggorna här. Du som är i oss mer än vårt jag. Famna oss när vår tillit är svag. Ibland så äter min arbetskamrat Karin och jag lunch i Katarina kyrkas församlingshem. De har ett socialt företagande. med människor och där man har ett café. Det är mycket god lunch och det är väldigt trevligt. Ofta så springer vi på någon av medarbetarna i Katarina församling. Och i veckan så satt vi, på skärtorsdagen så satt vi och pratade med en av diakonerna när en äldre kvinna kom och slog sig ner. Det skulle vara en samling där sen vid bordet. Och diakonen var tvungen att gå iväg, men vi fortsatte att prata lite grann. Och då berättade den här kvinnan, jag är chockad. För bara för någon dag sen så hade hon fått veta, eller om det var precis samma dag, jag kommer inte riktigt ihåg det, men hon hade fått veta att hennes brorsons fru plötsligt hade fallit ihop och dött. Hon var bara 50 år gammal. Och vi lyssnade, vi pratade och så funderade hon omkring, hur blir det när vi har dött? Vad händer? Och särskilt undrade hon över tiden. De döda, kommer de att vänta på oss då? Att det är en lång tid. Och jag försökte förklara på mitt sätt att jag tänker att tiden är annorlunda. Vi kommer att vara där tillsammans direkt. Och det är, jag tänker att det är Gud som möter oss. Det är kärleken som möter oss. Och Karin beskrev, och vi fick det där samtalet. Kanske kan ni ana det där samtalet som... Och när vi var tvungna att bryta upp så tittade hon på oss och så tackade hon. Tack för att ni lyssnade på mig. Tack för att jag fick prata med er. Och jag kände, och Karin också, att på något sätt fick vi dela det där ljuset från uppståndelse med den kvinnan där och då. Och jag tänker att det är det där som Paulus skriver om, den där tron. Gäller vårt hopp till Kristus bara detta livet, då är vi de mest ömkansvärda bland människor. Att våga tro att det finns något mer. En evighet som låter sitt ljus bryta igenom i den här världen. Det går inte såklart att kräva av den som finns i det nattsvarta att orka. Men vi får vänta tillsammans. Vi får bära varandra i vår tro. Vi får vara varandras ljus, trevande, flämtande lågor av hopp. Och visst kan vi ifrågasätta vad Gud är, om det är någon idé att tro när såna här saker händer. Men det mest ömkansvärda, det är när vi låter hat och misstro, kränkningar och våld svämma över människor, både i den digitala och den reella världen. Jesus uppståndelse talar om varje människas okränkbara värde. Varje människas upprättelse och rätt till liv. Och det är så att igen och igen så korsfästs kärleken, de goda krafterna. Och om inte Kristus som är kärleken uppstår, ja då är vi ömkansvärda. Men, hörde ni det där? Men, skriver Paulus, nu har Kristus uppstått. Och vi behöver inte stanna i mörkret som föll över jorden i den nionde timmen. Han dog sig ut i världen och älskade världen tillbaka till Gud. Så skriver Olof Hartman i en psalm. Därför så får vi, även om det inte alltid är enkelt att tro på det kvinnorna berättar eller det Paulus skriver, så får vi tro på att ljuset finns där. Att livet återvänder. Det är ett hopp som vägrar dö och som vill ge oss liv. Det är okej att kalla mig naiv, eller oss om ni vill inkludera er i det. Det är okej att kalla mig vad som helst egentligen, för jag tänker fortsätta tro. Jag tänker fortsätta leva i och förmedla livet, det som kliver fram i mörkret, ur döden och letar sig fram till varje pris. Istället för att resignera och låta det ömskansvärda ta över. Och i det så bor det ju ett påskdagsjubel. Visst gör det. Och sista versen i sången som vi sjöng på långfredagen. Ge livet mening ännu en gång. Ge åter ton åt livsviljans sång. Lär oss att leva varsamt och varmt. Ty blott i kärlek levs livet sant. Så låt oss nu stämma in i påskropet med den stämma som är just din idag. Den kanske är lite skör eller svag, eller också är den stark och trosvist. Låt den ljuda på ditt sätt. Och vi står upp och jag säger orden: Kristus är uppstånden. Och så svarar ni: ja, han är sannerligen uppstånden. Låt oss stå upp och stämma in i detta påskrop. Kristus är uppstånden.
Ja, han är sannerligen uppstånden.
Kristus är uppstånden.
Ja, han är sannerligen uppstånden.
Kristus är uppstånden.
Ja,
han är sannerligen uppstånden. Amen.